I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det här är ett lite speciellt avsnitt. I slutet så kommer det nämligen en premiär. Ett moln på din himmel är en låt från Christian Antillas kommande skiva Rum 4 avdelning 81. Den kommer du alltså kunna höra för första gången i slutet utav den här podcasten. Men först tänkte jag och Christian prata om hur allting började och hur allting fortsatte och fortsatte och fortsatte. Jag ska inte dra på det för länge. Här kommer det. Dill och Duva med Christian Antilla. Lycklig lyssning.
Kul att vara hemma hos dig.
Ja, vi sitter hemma hos mig nu. Det är eftersom att du fortfarande bor i Göteborg.
Ja, just det.
Ja. Kommer du komma därifrån någon gång, tror du?
Nej, jag tror jag blir kvar faktiskt. Dels är jag rör mig väldigt trögt och långsamt i livet i största allmänhet. Dels har jag ju vänner och familj där och en väldigt stor studio som väger väldigt mycket.
Svårt att ta med sig. Men du, förlåt. Nu ska vi prata lite om dig och framförallt dig som artist och om din musik och så här. I den här podcasten Dill och Duva, så jag börjar alltid med en fråga till alla som har varit med här.
Okej.
Okay. Ja, vad hette gatan du växte upp på?
Min huvudsakliga gata hette Tunnelandsgatan 22 under min uppväxt, mellan 5 och 17.
Ja, och var ligger den någonstans?
Den ligger i Västra Frölunda, närmare bestämt en liten del av stan som heter Kaverös.
Ja. Mm. Vad är det för, när du tänker på den här adressen nu eller den platsen, vad är det du tänker på? Vad är det för bilder som kommer upp?
Det är nog spelar brännboll på innergården eller fotboll på fotbollsplanen.
Ja.
Som barn då. Utöver det så att jag är hemma väldigt mycket.
Ja.
Ja.
Var du...
Så det är klistrad framför tv eller någon mer korrekt bild av det hela.
Ja.
Ja.
Men är det lyckliga bilder som kommer upp i huvudet? Eller?
Ja, det är väl att ta i. Jag var ganska svårmodig redan som barn faktiskt. Jag växte upp med en klump i magen sådär. Men jag fann en värld i musiken så ganska tidigt, från kanske 12-13 års åldern framåt. Så jag satt och tittade på MTV när det fortfarande var bra. Och Super Channel fanns något som hette också, ZTV.
Ja. Kommer du ihåg när du var liten, när musik först drabbade dig?
Ja, det första var nog en kassett med breakdance beat som jag på något vis kom över på någon charter semester var på när jag var kanske 5-6 år bara.
Oj.
Ja, verkligen. Sen när jag blev lite äldre så var det, den första singeln jag köpte var nog Bobby Brown, tror jag.
Kommer du ihåg liksom känslan utav musik? Vad du kände inför musik?
Ja, det var ju enormt drabbande sådär. Framförallt den här breakdance-kassetten. Den var ju så svängig liksom. Jag fick ju lust att dansa. Och man kände sig cool också när man lyssnade på den.
Ja.
Ja.
Gjorde du något med den eller du bara lyssnade på den?
Lyssnar på den, spelar upp den för kompisarna. Jag minns inga sekvenser där jag försökte breakdansa riktigt. men jag diggar det bara.
Ja.
Mm.
Men sen så kom din Bobby Brown och lite sådär.
Ja.
Vad kom du med för någonting?
Sen kom väl Europe, som de hette.
Mm.
The Final Countdown och skivan efter som heter Superstitious, tror jag.
Ja.
Älskade gitarrsolon, så det var så jävla bra.
Hur gammal är du där någonting?
Rimligtvis mellan 8-10 kanske någonting. Ja. Sen i 11-12 då kom ju Guns N' Roses och Mötley Crüe och Iron Maiden.
Väldigt hård musik.
Ja, det var hård musik som de coola killarna lyssnade på i skolan och deras storebröder.
Ja.
Men jag tyckte det var bra, alltså. Jag tyckte det var bra. Och sen tack med hormonerna så blev det ännu hårdare musik. Ja, många förvånas över det, men jag lyssnade väldigt mycket på thrash metal och death och black metal när jag var väldigt tidiga tonåren, 13, 14, 15. Det gick ju hand i hand med de enorma aggressioner som svallade i min kropp då för den tiden. Och det var ju den musiken som på något vis rimmade med det. Så.
Ja, det var det du fick ut av att lyssna på det här.
Jag kommer ihåg, alltså jag gick hem på lunchrasterna och drog på någon vinylsingel och stod i headbanger hjärnet, alltså 3-4 vändor, och sen så var jag tvungen att springa tillbaks. det var ju full mundering, jag sparade långt hår och hade svarta kläder och bandtröjor och sådär.
Ja.
Sen, ursäkta, jag berättade.
Nej, det är du som pratar.
Sen började senare tonåren 16-17, då började jag, då gick den här ilskan över i någon form av uppgivenhet istället. Jag blev ganska tungt deprimerad faktiskt, och då fanns det ju annan musik som på något vis man kunde spegla sig i. Så då var det ju Depeche Mode och The Cure och de stora akterna på den tiden som var tunga, liksom mörka. Så det var någonstans där jag hamnade då.
När vet du när du började tänka att du skulle göra egen musik?
Jag hade ju en elgitarr redan när jag började lyssna på hårdrock. Jag kommer ihåg jag hade en sån här bergsprängare på rummet som jag även hade en inspelningsfunktion.
Mm.
Så jag satt ju där på nätterna efter mamma hade lagt sig och spelade mina riff och satt jag och beskrev så här, tredje band, tre slag tillbaks till första band, och så förklarade jag liksom hur man skulle spela riffet. Så jag har kassett, jag har nog tusentals timmar med riff, alltså.
Ja.
jag har minst 30-90 minuters kassetter när jag spelar in i tidiga sena tonåren.
Ja, som du spelade in det själv liksom.
Ja, precis. Så det någonstans i det måste det ha funnits en dröm om att vilja spela själv, eftersom jag började skriva egen musik väldigt tidigt.
Mm. Hur
med musik menas då kanske 10 sekunder långa snuttar, för jag fattar inte vad en låt var liksom. Jag fattar vad det riff var liksom, eller en ackordföljd på 2 ackord.
Ja.
Men sen fattar inte jag skulle ta mig vidare. Det var först i 20-årsåldern jag fattade vad en låt var.
Ja. Men just där så var det bara en massa riff och inget.
Ja, riff. Sen kom väl Oasis och Blur och sådär. Och då började jag spela deras låtar. Då började jag lite grann fatta att en låt var uppbyggd av en vers, en refräng. Och kanske ett stick om man ville bjuda till.
Ja.
Men jag var en late bloomer, måste jag ändå säga. Så jag började ju med lite när jag var 13, men jag släppte min första singel när jag var 24 kanske.
Ja.
Så det var en lång startsträcka. Så.
Vad tror du att det beror på? Eller beror du på?
Jag blev ju inte bra förrän jag var någonstans mitt i 20-årsåldern någonstans. Vad det beror på, jag vet inte, jag hade några avstickare under min uppväxt så jag tänkte bli fotograf under några år. Liksom. Men det var först i 21-22 jag bestämde mig för att musik ska jag satsa på, må det bär eller brista. Så.
Mm.
Men då slutade jag jobba i stort sett och levde på inga pengar alls men kunde 100% hänga med åt musik.
Ja. Hur tar man ett sånt beslut?
Nej, drömmen var ju för stark liksom. Och det var värt det. Jag vet inte, jag behövde inte så mycket pengar liksom för att leva det liv jag ville leva. Jag ville hellre ha tid istället. Mm. Så jag minimerade alla mina kostnader. Jag hade en sån matbudget på 12 kronor per dag. Ryckte till en burk vita bönor i tomatsås och ett libabröd och en banan på Willys i Lyckhållsbryggeriet.
Hur länge stod du ut med det här? För det är ju ändå, en uppoffring där liksom.
Ja, ändå. Från att jag bestämde mig till att jag faktiskt lyckades få skivkontrakt så gick det kanske inte mer än 2 år någonting.
Mm.
Så ändå ganska fort vill jag ändå hävda så.
Mm.
Men det kändes inte som en uppoffring. Det var så spännande, det var så kul. Och jag var i studion varje dag som jag hyrde då och jobbade och jobbade. Och det var ju magi, det var ju trolleri. Jag liksom skapade någonting helt eget som jag blev berörd av. Och det är en enorm känsla. Så det är det närmaste jag kommer något högre i mitt liv. Så. Och än tills idag har jag behållit den känslan av att magi, eller vad säger, musik är något magiskt och svårt att beskriva fortfarande idag. Vad kreativitet och skapande är för någonting. Ja, jag har inte nått fram dit.
Skulle du rekommendera någon annan att göra samma sak? Om man känner så?
Definitivt. Jag har haft kul längs vägen. Det jag kanske har försummat är det sociala relationer så, eftersom jag så stenhårt gått in för det jag gör och allt annat har kommit i andra hand. Så jag kommer ihåg när det högg i magen så där när jag på något vis, när jag cyklade hem från studion vid 4-5 tiden på morgonen, så träffade jag alla kompisar på stan som hade varit på världens bästa fest och så vidare. Det var verkligen, då kände jag att fan, jag går miste om en del ändå när jag satsar så här hårt. Men nej, drömmen var för stark. Liksom. Det var värt att göra den uppoffringen.
Mm. Ja. När du ser tillbaka på det nu, känner du att det är du eller känner du nästan som att det är någon annan som gör det där?
Jag kan förvånas över den intensiteten jag gick in i det med. Jag måste ha haft kul längs vägen och viljat så hårt så att jag var beredd att lägga alla de tusentals timmarna som jag ändå gjorde på att bli duktig på det jag gör. För jag kom ju aldrig ur den här repa i folkhälsrepen med kompisarna och sådär, utan jag märkte ju tidigt att jag var inte riktigt bekväm med det sociala, så jag hyrde en replokal och satt där själv med min fyra kanalsbandspelare och gjorde låtar. Till och sen försökte jag göra en egen skiva faktiskt. Jag köpte en dator och en mikrofon och ett ljudkort och drog igång. Alltså.
Ja.
Och lärde mig tekniken hyfsat väl till att kunna börja göra demos och skicka runt till Sverige samlade skivbolag. Alltså.
Kommer du ihåg vad du fick för svar i början?
Ja, det minns jag väldigt, väldigt tydligt. Jag fick inga överhuvudtaget. men jag var väldigt metodisk. Alltså. Jag kommer ihåg att jag gjorde långa register och förteckningar över vartenda skivbolag och alla deras artister de hade. Och brände ut mina demos då, liksom, och slog in i presentpapper och gjorde rosetter och sådär. Så. Men det var inga svar i början. Alltså, men det med all rätt. Jag var inte så jävla bra. Alltså.
Ja. Tänkte du då när du inte fick några svar? Tänkte du att nej, men jag kör lite hårdare ändå?
Ja, jag gav ju aldrig upp. För jag hade alltid nya låtar på gång. Jag kände verkligen att jag blev bättre och bättre. Både på att skriva musik och... att behärska det tekniska i studion bättre och bättre. Så det lät ju verkligen bättre och bättre hela tiden. Så jag kände alltid att jag hade någonting bättre på gång. Så mm. Det var ingen revanschlusta riktigt, utan jag insåg bara nej, men det är ett steg närmare här. Det låter bättre.
Mm. Så det var bara vad tyckte folk runt omkring dig? I den här perioden?
Jag kunde spela upp det alltså. Jag satt ju själv sådär så... Det var inte många som hade hört alltså. Det var sällan jag bjöd in till studion för att spela upp sådär. Jag satt mycket själv faktiskt. Så jag har inget minne av vad folk tyckte längs vägen faktiskt.
Det var först när det blev något?
Ja, faktiskt.
Det låter ju extremt modigt det här. Tycker jag.
Ja, folk... folk återkommer till det emellanåt i intervjuer. Det är mer mitt soloturnerande som folk är lite fascinerade av. Om jag inte känner mig ensam eller hur jag vågar kliva upp på scen alldeles själv. Men
känner du dig modig då och nu?
Ja, snarare övermodig med ett abnormt självförtroende sådär. Jag trodde verkligen jag var bäst så. Och jag behövde nog tro det också för att orka mig igenom allt det här. Men modig, nej, jag var inte så modig. Jag vågade inte spela upp det för så många. Jag var livrädd för att kliva upp på scen och sådär, så jag behövde ett halvår för förbereda mig första gången jag skulle upp på scen och stängde av alla känslor istället för att vara nervös. Jag klev upp där som en zombie eller en robot och bara och klev av och gick hem liksom.
Vad var det här någonstans?
Det var på Sticky Fingers i Göteborg faktiskt.
Ja.
Någon månad innan mitt första skivsläpp.
Det är ändå rätt stor scen. Eller rätt stor
hyfsat ställe att debutera på så, men jag var ju 24-25 på något vis. Jag hade hållit på med musik i 10 år, lite drygt.
Ja. När var det här då?
2003.
Ja. Och det är där du släpper
februari.
Din... där du släpper din första... Det kan ha varit så att jag var där faktiskt.
Är det så?
Ja, okay. Kan ha varit så. Jag har funderat på detta, om jag var där eller om det var någon senare. Jag vet att jag var där.
Det låter inte omöjligt.
Nej.
Någonstans i samband med att jag släppte min första singel februari-mars 2013.
Bered en väg.
Ja, precis. Bered en väg heter den. Och jag minns när jag blev uppringd av skivbolaget som sa att radion vill inte spela det här. och jag blev så knäckt alltså. Jag klev verkligen in i musikbranschen i tron om att Det här kommer bli av Michael Jackson eller Axl Rose dignitet. Det var verkligen... Ja, det jag pratade om, det här abnorma självförtroendet. Jag trodde verkligen att jag var bäst. Alltså, jag kan skämmas lite för det idag. Men jag ändå stråk av det fortfarande idag i mitt skrivande. Sådär. Att när jag kommer i de kreativa faserna, då har jag ett helt...
Det kanske behövs också.
Ja, det behövs definitivt. Alltså, det... Du frågar om jag var modig. Ja, man tänker inte i de banorna ens när man har självförtroende. Så då kommer allt per automatik. Det känns väldigt självklart allting. Men där när jag får det telefonsamtalet att det är tvärstopp liksom, då det är den första knäcken jag går på liksom, som artist. Så där. Jag kraschlandar i verkligheten. Så. Ja. Jag kände en enorm skuld inför skivbolaget också, som hade trott på mig och investerat pengar och spelat energi.
Men för sen kom ju albumet där, Nattade mina. och Självmordsblond.
Ja, ah, just det.
Den blev ju ändå någon sorts form av någon hit på något vis.
Ja, en liten, liten singelhit spelades på Sveriges Radio P3 i några veckor. Så gick upp på trackslistan.
Vad kände du då när det liksom lyfte lite grann där?
Ja, det var ju... Det var skönt, det var någon form av liten revansch sådär. Att fan, jag gör ändå helt okej musik. Och just den singeln var väl den poppigaste på skivan sådär. Och den, det var bland de sista låtarna jag skrev till den skivan och stakade väl ut en riktning mot mer poppig, dansant, glad musik sådär.
Mm.
Som jag kände var det sound jag ville dra åt med kommande material jag skrev. Mm. Så sätt så var det en liten bekräftelse och en liten revansch gentemot att jag fått nobben på de två första singlarna på skivan. Ja.
Mm. Men det är fortfarande att du ger inte upp. Du sa att du var väldigt gillade inte att stå på scen här under den här tiden.
Ja,
men du
ganska obekväm, ja.
Men det blev väl några spelningar? I början.
Ja, det blev... Jag hade ju turen att få då till den största festivalen, Hultsfredsfestivalen och Arvika-festivalen också.
Mm.
Det var kanske den näst största på den tiden. Popfestivalen i alla fall. Jag kan inte säga att jag var bekväm på scen, men jag gick upp och levererade ändå. Jag minns, det var ju i början här, jag hade några katastrofspelningar också. Jag minns Arvika festival när jag klev av scen och sparkade allt jag kunde på en tall. Och skrek, så jag tror det var någon band som hette Acid House Kings eller Club 8 eller något som satt där. Jag blev jätterädda för mig.
Johan Angegård där.
Ja, precis. Det var rasen, det var en katastrofspelning. Alltså, vår trummis spelade i, även i bandet Fibes of Fibes på den tiden, som hade en spelning i någon annan stad, så han kunde inte vara med. Och vi hade ersatt honom med en CD-skiva där jag hade programmerat beatsen. Och vad vi upptäckte under konsernens lopp var ju då att CD-skivan började hacka och hoppa på grund av basen då, som blev var så stark. Och vi visste inte var någonstans i låtarna vi var liksom, så det blev ju
Gud.
Alla musiker spelade på varsitt håll och trodde de var på olika delar av låtarna, så det var ju
katastrof.
Ja, det var en regelrätt katastrof. Det finns ingen som kan invända mot det alltså. Och på Sveriges näst största festival och
jag tror att den här
som debutant sådär, när man ska ta över världen och så. Stackars tallen också.
Den har nog förlåtit dig.
Ja, det är sant. Det var jag som fick ont.
Jag tror, den här Hulse-spelningen vet jag att det var på i alla fall.
Ja, okej.
Och jag har ett speciellt minne från den.
Alltså?
Jag tror att jag skrev det här någonstans att att en artist som till och med dricker vatten eller dricker en flaska på sitt speciella vis, en sån person kan det bara gå bra för.
Okej. Var det räcka snett ur mungipan?
Exakt,
eller? Okay.
Det var det.
Jag brukar säga att det är för att jag har så stor näsa, så kan jag inte titta framåt samtidigt som jag dricker. Så jag dricker det sidledes.
Ja, jag har märkt detta på något vis. Aha, och tyckte att det var såhär, oh shit, det här är någon som har tänkt igenom hela kittet.
Okay.
Allting.
Ja, det har övat väldigt länge på det.
Konstiga grejer man kommer ihåg från spelningen. Liksom.
Ja.
Men om vi går vidare här i skivutgivningarna.
Mm.
Sen kom det ju Harhjärta, en EP.
Ja, just det.
Och så Sockerläpp, EP. Också.
Den Harhjärta var den sista låten jag släppte på det skivbolaget som signade mig för första skivan.
Mm.
Men sen så det skars mellan oss. Jag drog inte in några stålar åt dem, utan jag var bara en utgift.
Mm.
Så vi bröt ju där någonstans, så jag var ju ganska knäckt ett tag. Liksom. Alla drömmar hade gått i kras på något vis.
Mm.
Hade landat stenart i verkligheten. Men det som höll mig uppe var ju den här... Jag nämnde det tidigare, den här singeln Självmordsplan som var lite poppigare än övriga låtar på albumet. Och jag kände, jag fortsatte skriva musik och lite grann i... Jag fortsatte i den tappningen med ett mycket poppigare, nördigare indie-pop sound liksom. Skuttigt och pipigt sådär. Så jag kände väl att jag hade någonting nytt jag ville visa omvärlden sådär. Så jag fortsatte ju att skriva musik och producera den själv, den kommande skivan som kom. Sockerläpp EP var ju första låten ut från den plattan. Mm. Men återigen, där gick jag in med skyhöga förväntningar. Här kommer jag med mitt nya och nu ska världen få se. Och så fick jag det där samtalet igen. Att, vi är ledsna, men vi vill inte spela det här på radion. Och det var knäcken igen. Alltså. Det var, för många örfilar man har fått längs vägen. Så.
Men det, på den här Sockerläpp så är låten 10. Ja, är med också.
Den är med, just det. Den kommer
och den känns som att den har... den lever kvar fortfarande på något vis. Det är många man vet när man pratar om dig så har de den som favorit.
Ja, det är en låt som står mig väldigt nära och den är fortfarande med i min live-repertoar från och till faktiskt. Jag håller den själv som en av de starkare spåren på den skivan.
Den är ju när man lyssnar på den utifrån så är det som att det är någon som säger till dig eller berättar jaget.
Ja, precis.
Bland annat liksom, du borde räkna till 10 och tagga ner.
Ja, just det. Och så sjunger jag någonstans också. Jag fann ingen ro i era led. Minns jag också. Så det är någon sorts outside eller sorts programförklaring om att stå utanför.
Ja.
Men det är kul att du minns den.
Ja. Nej, men den man har ju jag vet att du spelade den på när du spelade vid min husvagn på Emmaboda festivalen.
Ja,
då vet jag att för det var folk som var där och de bad mig fråga så här, kan du inte fråga Christian? Han måste spela till. Han måste jag bara, det kan inte jag bestämma. Men nu gjorde du det så att de blev väldigt väldigt glada.
Var det den gången jag inte hade några skor på mig?
Ja, de hade försvunnit i något i något kalas, tror jag.
Ja, kan hända. Den spelningen föregick så ett av mitt livs hårdare festnätter faktiskt. Ja.
Det var även inget kapo där heller, utan det var det var en tjej som fick vara kapo och hon blev helt...
Hon fick agera järnspett där, just det, med fingret.
Ja. Väldigt
fin. Ja, jag har tappat bort det mesta den natten. Men,
ja, men det var bra. Bra med folk och alla satt och hade trevligt.
Ja, nu inte.
Det var några år efter det.
Ja.
Men tillbaka till skivorna. Sen kom ju då album nummer 2 innan bomberna.
Ja, alldeles riktigt.
Vad hade du för tankar där inför det?
Jag tror att det albumet föregick som en singel som heter Paul Weller som fick ganska bra gensvar på radio och spelades en hel del och vi började få en del spelningsförfrågningar och sådär och åkte runt. Men jag var ju väldigt stolt över skivan och den fick ju väldigt bra respons. Jag tror att till dags dato är den skiva som fått bäst recensioner längs vägen faktiskt. Och den låg ju väldigt rätt i tiden liksom. Det var ju indie-poppens glansperiod så där med Håkan Hellström i spetsen och Kent storhetsperiod så där. Så
känner du dig nöjd nu?
Ja, i samband med 10-årsjubileum så gjorde jag en bloggintervju för varje enskild skiva jag släppt. Och satte mig och faktiskt lyssnade igenom alla mina skivor för första gången så jag släppte dem i stort sett. För jag återvände sällan till mina skivor och lyssnar. Och kom ihåg specifikt den här var verkligen en wow-upplevelse. Att, shit, det här var bra den är.
Ja.
Jättebra kompositioner. Jag är inte helt bekväm med hur jag sjunger. Jag sjunger lite manierat sådär kan jag tycka idag. Det är en mycket mer lös slow, lös och ledig sångstil sådär. Då sjöng jag ganska ansträngt och högt upp i halsen, som det var någon som beskrev att jag, de hade bara hört mig på radio, och så gick de på en konsert som du ser inte alls ut som du låter. Jag trodde hade du mycket längre hals. Okej. Så min sångstil var någon sorts giraffliknande stil. Ja.
Ja, det är roligt. Ja. Men du är liksom fortfarande känner mycket för just den.
Ja, den är väldigt stark, och jag kommer ihåg att jag jobbar väldigt mycket med texterna. Alltså jag lyckas få ihop väldigt mycket rim utan att ge avkall på innehållet. Så jag är väldigt nöjd med den skivan faktiskt.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hur var spelningarna som följde med den? Blev några fler och så?
Ja, det blev avsevärt mycket mer spelningar. Jag hade skaffat ett nytt band då. Alla övergav skeppet faktiskt efter när jag blev dumpad av skivbolaget och sådär. Så jag hade ett helt nytt band. I huvudsak yngre killar som var jävligt spelsugna. Det var kul och vi kunde åka ut och spela för liksom reskostnader och sådär. Jag tyckte det var kul och sova i sovsäck hemma i folks vardagsrum och sådär. Så det blev ju mycket mer spelningar, och det var ju i takt med att det gick bra för plattan, och den fick väldigt mycket medialt utrymme och fick spelas på radio och sådär. Så det var väldigt bra flyt den perioden, och mitt skrivande fick ju nytt självförtroende och energi från det också. Och det var kul att vara på turné, för varje gång jag skrev en ny låt så kunde vi repa in den liksom, och en månad senare stod man på scen och testade den liksom, för en levande publik. Så.
När du skriver låtar, går det fort eller tar det lång tid?
Att göra grunden till en låt, det är i mitt fall att skriva, göra groovet och ackordföljderna och någon ungefär. Det kan gå på några timmar bara faktiskt att göra en hel låtstruktur. Mm. Sen är det knåpandet med texterna som tar lång tid för mig. Det kan ta väldigt lång tid, så många låtar har vi spelat live och där den till slut hamnar på skiva med en helt annan text. Jaha. Till slut. Så, ja. Så,
hur tänker du när du börjar? Har du någon sorts idé om till den här musiken, ska det handla om det här eller texten ska ha, eller är du helt nollställd där?
Ja, ganska nollställd. Jag har en låt som heter Västra Fröna som folk har bra koll på. Den heter liksom, den heter Faraos makrill från början. Den bytte tema längs vägen. Jag tror det var bitar som var på engelska till och med rent av. Vissa låtar har vi kört live där jag bara nannat vissa partier också. Vi är bara ivriga liksom. Vi vill testa nytt material. Sådär. Men nej. Tema och text, det kan komma, det kan ändra sig längs vägen, och det, ibland kan det ta tid att bara hitta ett första anslag sådär. Så det har varierat mycket hur jag skrivit text och så. Ibland har jag haft någon rad från början som angett vägen, så ibland har jag inte haft någonting. Jag har fått, kanske fått hänga på biblioteket i en vecka och bläddra i poesisamlingar för att få någon sorts krok att bygga vidare på. Sådär. Mm. Så det varierar väldigt mycket.
Under den här tiden också sen, vi kommer fram till 2007, så släpper du Vill ha dig.
Ja, just det.
Och här kommer jag ihåg att jag jobbade ju i Göteborg då,
ja,
på TV4, och du skötte din egen PR. Vilket jag blev väldigt förvånad över då. För att du hörde av dig själv med, jag kommer inte ihåg om du skickade ett mail eller vad det var du gjorde.
Okay,
du skrev, okay, jag, nu är jag beredd att bli intervjuad.
Okej, jag formulerar mig så.
Ja, det var ett bra självförtroende.
Och
det...
Ja, jag minns, vi pratade om skivan innan bomberna. Då. Jag släppte den tillsammans med en vän och bekant. Så vi var bara två personer som själva skötte PR. Så jag ringde ju liksom, jag ringde journalister själv och sa, hej, jag heter Christian Antle. Och nu när du ändå har mig på tråden och säger som att göra en intervju. Nej, det hör ihop med det här enorma självförtroendet som jag har i perioder. Att jag har gjort världens bästa platta och nu ska ni lyssna på den. Liksom.
Ja.
Och eftersom jag hade inget skivbolag, jag hade ingen som skötte det, jag hade inga pengar till att anlita någon som skötte PR, så jag fick sitta själv och leta upp alla de här adresserna och skicka mejl. Ibland så hittade jag på mejladresser och skrev en tredje person liksom, men ibland så ringde jag själv och bara så,
du avslöjade det som någon har fått från något annat. Men det låter alltså, för många artister skulle ju säga att de skulle aldrig klara av den här grejen, att det är extremt jobbigt. Men det låter ju på dig som att det är liksom en naturlig del utav hela. Du gör din musik och sen så när den är klar så... Ja, då börjar man ringa till folk och säga, nu är det klart. Nu kan ni lyssna på det här.
Där och då var det ju en nödvändighet. Jag vet inte ens om jag reflekterar över att det var konstigt. Det bara skulle göras, för jag hade gjort musik som var så bra så att den behövde folk lyssna på. Så här i efterhand kan jag ju förvånas över det, att jag orkade eller att jag gjorde det eller att jag inte skämdes. Sådär. Men det var så det behövde göras, och då fick det bli så.
Det var bara bita ihop och köra på.
Ja, det var det verkligen. Och jag, det är ju det som gjort att jag har kunnat ha en ihållande artistkarriär. Att de perioder då jag inte varit intressant för skivbolagen eller varit begränsat med medialt utrymme för mig, då har jag ändå kört på. Liksom. Jag har anpassat min verksamhet till att ändå fungera på något sätt. Vare sig det handlat om att sköta all PR själv eller att själv boka alla spelningar eller sådla om från att spela med band till att spela akustiskt för att folk har råd för att boka en och sådär. Så jag har anpassat mig hela vägen liksom, till att få det att funka för att kunna fortsätta.
Det är en fantastisk, det är en fin inställning till musiken.
Jag har inte ens tänkt på det, utan allt har bara kommit så... Jag har bara anpassat mig liksom. Okej, nu finns det inget intresse. Ja, men nu får vi fixa intresse.
Men sen kommer du i alla fall... sen får du nytt kontakt med skivbolag.
Nej, jag släpper faktiskt den här singeln Vill ha dig själv 2007 på ett eget skivbolag. Jag minns att min dåvarande bokare sa att jag släpper inte den här singeln och promotar den, så köper jag den av dig. Han tyckte det var en så solklar hit, och vilket det väl var också. Och jag anlitade faktiskt ett PR-bolag för att göra en single-release av den. Och mycket riktigt så blev det en framgång på radio. Den nådde nummer 1 på ett program som heter Sommartoppen. Och nummer ett i, på någon sorts musikvideoprogram som hette Grand Prix på den tiden på SVT.
Ja.
Och där klev jag in och blev musikvideoregissör också för första gången. Jag kommer ihåg faktiskt, jag lånade någon National Geographic DVD på biblioteket som jag projicerade upp och filmade av ett avsnitt om pandor.
Ja.
Så, och sen spegelbevände vi och zoomade in lite grann så att de inte skulle kunna stämma oss, trodde vi då. Och så blev det en musikvideo med en panda som satt och åt bambu i 3 minuter och 24 sekunder. Och eftersom den blev en sån radioframgång låten så testade de den även i det här musikvideoprogrammet.
Mm.
Och då röstade man genom och smsa in. Och då kom jag ihåg att jag jag skaffade mig ett mobilabonnemang med obegränsat med sms och så programmerade jag in numret. Och så satt jag och skickade... Jag skickade nog ett par tusen sms för varje omröstning. Och mycket riktigt så hamnade vi på första plats 5 veckor i sträck tills man inte fick vara med längre.
Nej.
Och varför jag vet att det gick att fuska, det var för att sista omgången så fick vi besöka programmet också och spela upp den här låten.
Ja.
Och då satt jag med producenten och så visade hon de här röstningarna. Titta, du är överlägsen den här veckan igen. Du har fått 2000 röster. Jag har suttit själv och knappat in alla de här.
Ja. Så. Men det finns en liknande historia med ett helt annat band i Sverige. Gyllene Tider på 70-talet, innan de var kända, gjorde de exakt samma sak fast med vykort till Svensktoppen eller vad det var.
Låt,
bara för att de trodde inte att den skulle komma med. Så de låg hemma hos någon i hans pojkrum och skrev 3-4 tusen vykort.
Nej,
och så sprang de runt till olika brevlådor i Halmstad postade för att den skulle komma in. Och så kom den ju in och så började folk lyssna och så blev de stora. Så det är en... jag vet inte om vi ska kalla det för fusk. Vi kan kalla det hängivenhet kanske.
Ja, dedikation ska vi kalla det.
Det låter ju bättre.
Mm.
Men sen efter den den har kommit ut så har du ju fått en del framgång.
Mm.
Nästa grej som kommer ut året efter, Smutsar.
Ja, just det. Kanske min till dags dato största låt sådär. Det är väl den som folk minns mig bäst för.
För den släpps i alla fall på ett lite...
Ja, det, efter framgången med den här Vill ha det singeln som jag släppte på eget bolag, då börjar ju de här gamla dinosaurierna vakna till. Och skrev skivkontrakt med EMI som heter ett av världens då 5 största skivbolag. Nu är de ju uppköpta av Warner, tror jag. Men det var ju stort. Jag kom in i finrummet och upp på 4 fina kontor med gratis läskautomat och snygga receptionister. Det var lite som att komma in i finrummet faktiskt. Det var som nya portar som öppnade sig.
Kände du dig hemma i den? För det är ju väldigt långt steg från att ha gjort då. Precis innan så har du gjort allting själv med den vinner och sen...
Det var en kul värld att kliva in i liksom. Det var att bli inbjuden till Grammyskalan och det var att gå på häftiga fester och det var en sorts gräddfil in i tv och radio och i tidningarnas värld och sådär. Men jag var alltid bekväm i den världen just för att jag alltid hade bibehållit självbestämmandet över min musik. Alltså.
Mm.
För när jag skrev skivkontrakt med dem, då var min skiva redan inspelad och klar i min egna studio och producerade av mig. Och det var den vi sålde till dem. Liksom. Take it or leave it, så här låter min nästa skiva. Och det gick de med på liksom. Vi släppte den och den fick låta precis som den lät. Som den hade gjort som om jag hade släppt den själv.
Mm.
Bara att jag släpp ringa runt själv nu och säga hej det Christian, vill göra en intervju.
Det måste påpekas att du ställde aldrig en fråga utan nej. Jag kommer ihåg det som jag är redo för att göra en intervju nu. Det var, nu kommer du hit. Ja, jag kommer ju dit också.
Ja. Det är kul, jag minns inte det där, men det är ju briljant faktiskt.
Det är jättebra.
Ja, vad roligt.
Men då slapp du i alla fall göra det.
Ja, precis. Då kunde jag ju hänga mig åt och bara vara artist en period och åka på turné och leva rövare. Så.
Just den här smutsen där.
Mm.
Ska vi försöka reda ut den här... Det finns ju en mening i den.
Ja.
Blev den censurerad i radio eller blev den inte censurerad?
Faktum är att det var
i din smutsiga fitta.
Ja, precis. Sjunger din smutsiga fitta på albumet. Men det var faktiskt skivbolaget som sa vi behöver en version där det ordet inte är med och vi har en version där ordet är med och vi ska skicka båda till radion så får de ta ställning till vilken de vill spela. Och så här i efterhand kan jag ju tycka att jag gjorde väl något avkall på en artistisk integritet med att jag gick med på det så. Men jag kan inte säga att det var radion som censurerade utan... Det var på skivbolagets begäran det gjordes, censurerades och sen valde radion att spela den versionen. Lite tråkigt för jag, det är ett fult ord men jag tycker inte det är obscent på något vis.
Nej.
Det var, har en poäng i texten så att säga.
Ja, det är ju inte som att du bara står och skriker bara
nej,
det.
Nej, precis, inte något,
ingår ju in kontext.
Det är ingen rabiat utbrott, utan det har sin poäng i någon sorts självbiografisk uppväxttext.
Ja. Men hur men just då kände du att ja, men jag gör det här, det är okej liksom?
Ja... Jag minns inte ens specifikt om hur eller hur jag resonerade, för frågan måste ha dykt upp någonstans längs vägen. Jag kanske tyckte det var skönt att lämna över beslutet till andra människor som jag väl gjorde det just där och då.
För jag minns det som att det blev ändå någon sorts debatt i och med att låten...
Jo, jag minns frågan har dykt upp längs vägen från och till sådär. Och det har frågats om det var radion som censurerade sådär. Vilket... Ja, det uppstod nog en del debatt kring det, förstår
jag. Tänker lite att det var... Facebook och sånt fanns trots allt inte då.
Nej.
Hade detta hänt nu så hade det nog blivit en mycket, mycket större debatt, tror jag.
Ja, okej.
Att så här, censurera radion, låtar eller vad är det här liksom?
Ja.
Någonting. Eller vem som nu gjorde det.
Mm.
Ja. Bra låt i alla fall.
Ja, kul. Tack så mycket.
som då är med på Lille Napoleon.
Ja,
skivan som kommer där. Vad har du att säga om den? Vad är namnet framförallt? Lille Napoleon.
Ja, jag tror det kommer från en... Jag tror det är någon form av nazistvänlig svensk långfilm från 40-talet eller något sånt. Jag kommer ihåg att jag lånade DVD-er från stadsbiblioteket för... De hette Året var 1941 och så var det någon sån resumé om vad som hade hänt på det året. Och så var det någon... det var väl någon långfilm som hade släppts något årtal där kring som hette Lille Napoleon. Och så bara när jag hörde titeln så sa det bara klick att det där är jag i någon bemärkelse när jag har mina perioder av... självförtroende och kreativitet så där. Det är någon lillprinsen så där.
Ja.
Och jag kan inte säga att det har någon större innebörd men att jag tyckte att det lät bra så där och stämde in på hur jag kände mig ungefär.
Mm.
Det är någon form av storhetsvansinne så där.
Men det är någon självinsikt att döpa den till
ja, lillprinsen så här, lille härföraren.
Ja.
Ja.
Sen här så släpper du också låten som du varit inne på innan, Västra Frölunda.
Ja, just det.
Bara som nedladdning på något sätt.
Jaha, okej. Okay. Ah, nej, det blev ingen fysisk upplag av det.
För det är också en låt som fortfarande när man... om jag är DJ ute och spelar den låten, det är då dansgolvet brakar loss.
Jaha, oj, okej. Okay. Fan vad kul att höra.
Den funkar överallt. Vad har du för relation till den nu?
Det är ju mångt och mycket en låt som skildrar min uppväxt i Västra Frölunda då, och någon sorts programförklaring. Jag kommer ihåg någon journalist, vad det han kallade den för. Det var någon sorts, jag tror vi pratade om något socialt arv eller något sånt. Men vad är för relation till då? Den är ju bland de mest självklara inslagen i min live-repertoar, så jag brukar nog avsluta konserten med den.
Känner du,
jag är väldigt stolt över den. Så.
Känner du igen dig i din egen beskrivning fortfarande?
Ja, alltså den skildrar ju en dåtid sådär som väl ganska korrekt återges sådär i många av meningarna. Men den skildrar ju en människa som inte är idag. Liksom. Men den skildrar mig i någon tidiga tonår, tidiga 20-årsålder. Sådär.
Mm.
Så i den bemärkelsen är den stark och den är sann. Och har väl blivit någon sorts signum för mig, den låten jag uppträder. Ja, något mer än så. Jag tänker inte på den just nu.
Nej, den är, men som sagt, när man spelar den ute, även när du inte är där, så brukar det ofta braka loss väldigt mycket. Vi hoppar fram lite här då, till 2010.
Ja.
Du byter skivbolag här också.
Ja, nu jag blev kickad från det förra skivbolaget även om jag tycker att skivan blev är till dags dato min största framgång, så tjänade jag inte tillräckligt med pengar för det skivbolaget för att befoga att jag fick bli kvar. Så,
nej.
Så de sparkade mig redan innan de hade hört mitt nya material som jag skrev på.
Ja.
Ja, vad ska jag säga om det? Jag var ju van vid att bli kickad av skivbolag vid det laget. Men visst, det var tråkigt, men jag kände det på mig, för det var en intensiv kontakt när Smuts gick bra på radio och tv och sådär. Och sen så släppte vi Västra Frölunda. Den fortsatte gå ganska okej, men kontakten med skivbolaget tunnades ut. Och i slutet så svarade de aldrig på mail längre. Så jag kände vart att det barkade sådär, så jag var förberedd. Men jag hade ett fan på Universals kontor. Som är Sveriges och världens största skivbolag. Så.
Mm.
Som gillade det han hörde. Jag spelade upp nya låtar och kort därefter blev det ett skivkontrakt. Och fortsatt fullföljde arbetet med en skiva som kommer att heta Svenska tjejer.
Mm. För första låten som kommer, det är Världens snuskigaste man.
Ja, just det. Ja, hela den skivan var någon sorts självironisk skildring av bilden av mig som playboy sådär.
Mm.
Och då drog jag det ett varv till genom att döpa en låt till Världens snuskigaste man. Och ironiskt nog så levde jag i celibat under den perioden. lite grann hela den skivan var väl en uppgörelse med ett gammalt jag sådär, som var väldigt utlevande. Det var mycket festande, det var mycket ett väldigt libertint utlevande sexuellt liv sådär. En sorts självironisk skildring av det. Stort sett alla låtar hade ett kvinnonamn då som titel. med medföljande historia, inte på något vis någon sorts erövringseskapader, utan det var många misslyckanden också, och om att bli lämnad, om att vara olyckligt förälskad, om att tråna men inte nå fram och sådär. Men folk, jag tror många fick avsmak redan vid titeln på den skivan, så det var inte så många som gav den en chans faktiskt. Så det var det första hacket i min artistkarriärs konjunkturkurva, om man säger sådär. Så det var från första skivan har gått ganska stadigt uppåt, så upplevde jag för första gången en nedgång när recensionerna blev avsevärt sämre och nedlåtande, och där intresset avtog ganska markant sådär, med spelningar vi fick. I samband med skivsläppet så fick vi även Håkan Hellströms bokare. Vi hamnade i knät på honom efter att han hade sparkat min ordinarie bokare. Och då... Ja, vad ska jag säga? Han kan boka ut Håkan Hellström för någon miljon hit och dit. Men Christian Anttila kan väl tjäna någon tusenlapp på honom om vi bokar ut honom. Så det blev tre spelningar på den skivan.
Oh, jävlar.
Från att ha snittat på det runt liksom 50 spelningar per platta tidigare. Så det blev så här stora gig, jättedyra biljetter, ingen publik. Så det var en riktig knäck alltså, där, faktiskt.
Vad känner man där liksom, när man är mitt i den där grejen? Kände du att jag ger upp? Eller du kände bara, vad fan händer nu?
Faktum är att jag inför varje skivsläpp så har jag alltid hunnit börja på nästa skiva. Mm. Och då alltid var jag något nytt på spåren sådär, antingen textmässigt, soundmässigt eller låtskrivarmässigt sådär. Så då hade jag redan påbörjat nästa skiva som skulle bli någon mer storslagen och episk skiva sådär. Så det, visst tog det knäcken på mig, men jag kände ändå att jag satt på någonting mer och någonting nytt som jag ville uttrycka. Mm. Någonting som skulle få en chans till. Sådär. Så jag påbörjade ju arbetet med nästa skiva som skulle komma att heta Djur och människor. Då. Men visst tog det knäcken på mig när jag upptäckte att sjuttsingen, det här kanske inte... Det var första gången jag upplevde att, eller gick upp för mig, att det här kanske inte alltid kommer att hålla liksom.
Nej.
Jag kanske inte alltid får hålla på med det här, det kanske inte funkar. Så det var jävligt deppigt en period faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig, att det är liksom det som du har satsat verkligen hela ditt liv på.
Ja, verkligen.
Allt på det kortet, och sen brinner det upp framför ögonen.
Ja, jag hade åkt på att knäcka tidigare, men kurvan pekade i rätt riktning hela tiden ändå. Stort sett.
Men om vi håller oss kvar vid den, för det är en låt där som heter Magdalena, livet före döden.
Ja, just det.
Som några år senare fick en väldig återkomst, eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Med för du gör den som en duett där med Sylvia Vrethammar.
Ja, precis.
Och hon är med i Så mycket bättre, och Darin gör den här låten.
Ja, precis. Jag till dags dato faktiskt inte sett det avsnittet.
Nej.
Jag har inte vågat mig på det. Men visst, jag kan inte säga att jag på ett artistiskt plan upplevde någon sorts revival eller återuppsving eller sådär, men det var kul, och jag blev ändå hedrad på något vis över att Darin gjorde en cover. Man kan tycka vad man vill om honom, men jag tyckte att han framförde låten med inlevelse och gjorde den bra i tv-programmet.
Men hur mycket fick du ut av det här?
Jag fick en ansenlig mängd pengar faktiskt.
Ja.
Det där programmet och den skivan, den omsätter några enorma stålar, verkar som. Så även om jag fick en bråkdels promille, så blev det ganska ansenliga pengar ändå till mig som låtskrivare för den låten. Så sätt så här, tacka alla inblandade för för ett antal krogrundor.
Ja. Men vad gjorde det för ditt renommé, eller vad man ska kalla det för? Det var inte så många som ens visste att det var din låt.
Är det sant?
Okay, alltså det kändes det som att de missade liksom. Aha, ja, det var som att de missade dig i det här liksom.
Det är mer än vad jag visste faktiskt.
Ja.
På ett personligt plan blev jag hedrad och tyckte det var kul att få med ett sånt sammanhang och så vidare. Men mer än så märkte jag nog inte av faktiskt.
Nej. Men det
är kul att höra. Så att har jag gett en viss renommé. Det är glädje över.
Ja, på något vis när de förstod att det var du.
Ja, det var kul.
Någonstans. Men du fortsätter där och jobba på din nästa, som du sa,
var
tanken att den skulle bli större och mer.
Ja, jag grävde ner mig i studion där och kände väl direkt att jag hade någonting på gång där. Det här soundet gillar jag. Det är storslaget och det är syntar och det är maffigt och det är melankoliskt och det är storslaget. Och började väl jobbet med det och skrev mycket, och när jag kommer in i skrivandet så mår jag väldigt bra. Alltså det är återigen få återknyta det jag kallar för magi, eller jag känner mig som en trollkarl liksom. Och skrev väl klart skivan, rep in den med mitt band. Vi hyrde en kyrka ute i Ingemansland utan mobiltäckning, bodde där och spelade in skivan tills den var klart. Då fick vi åka hem. Mm. Sen fortsatte arbetet själv då i min egna studio med att mixa och trixa och göra miljoner pålägg och syntar och sådär. Och fick sedermera ett skivkontrakt igen med National, som de hette, vilket var samma skivbolag som släppte min första skiva.
Så då vill de ha tillbaka det igen?
Jag har varit ute och cyklat i ett decennium, tyckte de. Men nu är jag tillbaka i goda händer igen.
Hur fungerar du där? Du sa att ni jobbade med den i kyrkan till ni var klara där. När du skriver en låt och producerar och spelar in den, när vet du att låten är klar?
Ofta så har jag en deadline att förhålla mig till, och då får jag på något vis sluta pilla sådär, men jag vet. Jag känner nog ofta att nu har jag nått 99%, och det jag kommer fortsätta göra handlar bara om den där sista procenten som ingen lyssnare någonsin kommer höra skillnaden på. Och då får jag släppa ifrån mig det till slut när deadlinen närmar sig. Men jag har ett ganska bra öra. Det kan ta lång tid ibland att bli klar, men jag kan känna att jag är klar faktiskt.
Mm.
Och när jag vet det, ibland kan en låt inte behöva så mycket för att bli klar. Ibland kan det ta lång tid. Och just den här skivan tog en del tid, för att det var mycket att leta ljud och fixa det rätta gitarrsoundet och hitta rätt synt och sådär. Så det tog ganska lång tid och ett väldigt omfattande arbete med att bli klar med det. Men ser det med det blev jag det.
Ja. Första låten där, Hisingen Manhattan.
Mm.
Som är någon sorts precis det som du beskrev, med storslaget, och det är som att du tar in hela världen fast i det lilla på något vis.
Ja, kul. Jo, en väldigt bombastisk låt som alla låtarna på den skivan i stort sett. Vad är det jag sjunger? Det är lika långt till stjärnorna här på Hisingen som på nedre Manhattan.
Ja.
Fin liten rad så.
Den är väldigt... Jag
hade varit i New York under skrivarperioden, så
ja.
En kort liten session. Ja, vad ska jag säga? Jag är också jättenöjd med den skivan än idag, så kan jag lyssna och tycka att den är fantastiskt bra. Så.
Mm.
Men även där så vart det ju... Ja, den låten spelades faktiskt lite grann på radio, men väldigt, väldigt lite i förhållande till hur det hade gått de de tre skivorna dessförinnan. Och medialt så fanns det inte så mycket intresse heller faktiskt. Och de få recensioner jag fick var ganska ljumma sådär. Återigen skulle vi ut och spela, men det blev väldigt få spelningar. Och som jag sagt i några intervjuer, vi åkte runt och spelade arenarock på tomma fritidsgårdar. Alltså. Ja. Och där någon gång på riktigt kände jag då var det två plattor på raken som hade inte alls hade gått enligt förväntningarna. Mm. Och kurvan pekade bara neråt. Så där åkte jag på min första riktiga knäck. Alltså. Under den turnéperioden, det var riktigt tungt faktiskt.
Hur handskas du med en sån grej? Att stå där om du är kommit till ytterligare ett ställe och det är nästan ingen där?
Jag kommer ihåg, jag drack en del faktiskt under den perioden. Det var så här uppgivenhetsfyllor faktiskt. Det var väldigt deppigt och självdestruktivt där. Och sedan med att hamna till slut på sjukhus faktiskt. För jag gick på knäcken tyvärr helt och hållet där. Under sommaren 2012. Mm. Och där kände jag någonstans att det funkar inte med musiken längre. Det håller inte ekonomiskt. Jag skäms inför mitt band när vi åker runt och spelar inför tomma spelställen. Det var tungt inför skivbolaget som hade investerat energi och lite pengar i skivan som inte drog in någonting till slut. Och det var liksom negativt på alla håll. Så där var det min första period under min hela artistkarriär av total förvirring. Liksom, vad ska jag göra? Och jag kommer ihåg att jag provade att vara kock under en period. Jag var helt förvirrad och sökte in till Försvarsmakten. Och vid 31 års ålder så mönstrade jag igen. Så det var en tid av grov förvirring. Alltså, jag visste inte jag skulle hålla på med musiken. Men genom att knega under en period. Och jag var även inne på självhushållning. Jag skulle bli någon sorts självförsörjande bonde ute på vischan. Liksom. Jag var uppe på en folkhögskola i Sunne i Värmland. Och ansökte till en tvåårig utbildning i självförsörjning, hur man odlar sin egen mat och bygger sitt eget hus och mjölkar sina egna kor och sådär. Men jag blev tyvärr inte antagen till den utbildningen. Så. Men under den perioden av pröva på annat så upptäckte jag att musiken, den var inte så dum, den tillvaron ändå. Så. Jag fick väl någon form av nytändning där igen i slutet av året 2012, början 2013, och blev väldigt peppad av min bandkollega och nära vän Petter Seander som han heter. Han tyckte att vi nu fyller du 10 år som artist och jag har en jättebra idé för hur vi gör ett, någon form av jubileumsskiva och jubileumsturné. Och han hjälpte mig ur den svackan skulle jag vilja säga. Och han peppade mig till att sy ihop ett samlingsalbum med outgivet material. Vi hade några nya låtar också. Och vi styrde upp en bra turné själva. Liksom, och gjorde en smart pressupplägg till att väcka intresse igen för min artistkarriär. Mm. Så jag har nog att tacka för mycket till att jag har fortsatt med musik faktiskt. Och samtidigt där någonstans så upptäckte jag att när det inte fanns intresse av arrangörer för att våga riskera pengar med att boka mig med band, så kunde jag ge mig ut och spela akustiskt och bo på folks soffor igen och spela för någon tusenlapp liksom, och nöja mig med det. Där arrangör blev nöjd, tjänade lite pengar, jag fick lite pengar och fick komma ut och möta en publik igen och få uppskattning för det jag gjorde. Och inte för att gå händelsen i förväg, men det är lite grann, det var startskottet till den skivan jag släpper nu 2016, en helt akustisk skiva. Men vi kan dröja oss kvar vid 2012-2013.
Vi kommer till den. För just det som du är inne på, det är att du åker runt och spelar själv akustiskt.
Mm.
Jag hade till och med det på en, nu kommer jag inte ihåg hur många mil det var, men jag hade med det på en fråga när jag var resledare till festivalen Island in the Sun.
Hur lång din
turné var. För det var någon som hade räknat ut det, och det var som karta över Sverige som var helt... Jag vet inte om någon i Sverige överhuvudtaget har turnerat sådana sträckor under ett år.
Nej, det var ju Karlskrona i söder till Karesuando i nordligaste Sverige.
Så och du åkte runt i allt det där. Vad gjorde det med dig? En sån oändlig turné som knappt... Jag vet inte om man ens kallar det för en turné. Det var ju som att det var ju varje dag så kunde man följa. Var det ju någonstans och spelade på något ställe?
Det var... Jag minns det som en period. Jag minns det med värme och glädje. Så, för det... Jag fick komma ut och se platser jag aldrig skulle komma till om jag inte hade haft musiken. Jag fick träffa människor jag aldrig skulle träffat om jag inte hade haft musiken. Jag blev bemött med sån värme på ett sätt som jag aldrig hade blivit om jag inte hade turnerat. Och just kommit till de här små platserna, de visade sån enorm uppskattning för att jag hade orkat ta mig dit. Vad gör du här? Borde inte du? Varför spelar du inte i storstan? Det var jag som var så glad för att komma och se och uppleva något nytt. Liksom. Så det var en väldigt ömsesidig glädje alla parter emellan. Så. Och jag trivs med att resa själv, jag trivs med att och röra på mig och... Se nya platser och sådär. Så jag minns det bara med glädje. Visst kan det vara slitigt om man är trött emellanåt, men det var kul. Jag fick upptäcka Sverige på något vis.
Mm. Det känns som någon sorts Eriksgata nästan. Det var ju som att du var överallt. Och just att det var... När jag har pratat med personer som har varit och sett de här väldigt små spelningarna, okay. De har ju tyckt att de har ju varit bättre än när de har sett dig tidigare med band och allting.
Att
de har kommit så nära och det har varit så... Just det här fina, liksom, att de förstår inte, vad gör du här i min lilla stad? Liksom. Hur gick det här till?
Jag har förstått att det är ganska unikt. Det är inte många artister som hittar till Älgpark Safari i Vittangi liksom, och spelar inför de 22 invånarna där liksom, och för att spela på hatten med skramlar bössar. Liksom. Men jag har ju fått upplevelser jag aldrig hade fått annars. Det är många som har frågat också, vad gör du? Folk i Göteborg som känner, liksom, vad gör du? Vad är du på med? Vad gör du där? Liksom, nej, men jag reser. Jag har det trevligt. Jag har det bra. Jag ser mig om i världen. Om än det må vara Sverige, men jag ser mig om i världen. Och möter en sån enorm värme bland de folken jag träffar.
Det finns ju någon sorts liksom längre bak i svensk musikhistoria, så känns det som att då kunde artister mer göra den här grejen. Alltså även liksom Cornelis och även Evert Taube och alla möjliga liksom. De gjorde ju såna här små, de bara åkte runt för att de ville liksom, och just med samma anledning att så här, nej, men de ville hänga med folk, sitta och spela lite och se saker bara.
Ja, men det är kul att höra. Varför gör det? Jo, för att jag vill. Det är jättetrevligt. Ja, jag hänger med folk.
Ja, det är den bästa liksom.
Ja.
Det måste vara ett väldigt skönt liv ändå att hela tiden... Jag tänker det, att hela tiden åka runt på det viset liksom, att det blir någon... ingenting står still utan att allting rör sig konstant.
Ja, faktiskt. Folk brukar ofta fråga, men är inte ensam? Liksom. Men, nej, tvärtom. Jag är mer kontaktsökande än någonsin. Jag har så mycket tid och jag träffar så mycket folk. Och folk vill träffa mig så himla gärna, så jag får liksom... Ja, jag får åka skoter ut till någons jaktstuga och bada bastu liksom, som råkat vara i publiken. Eller jag får åka till älgparken och mata älgar med Icas överblivna bananer och sådär. Så det... Nej, mer social än någonsin när jag är på turné själv faktiskt. För det är lätt, när man är ute med bandet så blir det lätt att man umgås med varandra bara och håller sig inom sin egna snäva krets. Sådär. Men nej, när jag är på turné själv då är jag mer kontaktsökande och folk vill ju så gärna visa stan från sin bästa sida. Liksom. Det är ju inget konstigt att sätta sig i någon främlings Cadillac och åka raggarundan. Liksom. Så det Nej, jag får verkligen en upplevelse genom att turnera i det formatet. Jag träffar väldigt mycket människor.
Ja. Nu är vi ju då framme lite mer. Vi har varit inne på Popruna där som du gjorde en 10 år som artist.
Ja, just det.
Där kändes det någonstans också som att det var... den blev ju väldigt uppmärksam. Men jag tror att många hade nog inte riktigt tänkt på att, vänta, han har ju varit, han har hållit på i 10 år.
Nej.
Helt plötsligt var det, hur kände du själv inför den grejen att sätta en sån milstolpe i ens karriär? Nu har jag faktiskt gjort det här i 10 år.
Ja, jag återkom till det i samband med att vi pratade om skivan innan bomberna, så nämnde jag ju att jag i samband med 10-årsjubileet så gjorde jag en bloggintervju som han per skiva. Jag pratade med lite olika personer. Och satt mig ner och verkligen lyssnade igenom min diskografi för första gången någonsin. Liksom, och upptäckte hur bra den var och hur stolt jag var. Alltså, över alla mina skivor. Det var inte stort sett någonting jag ångrar. Jag tycker inte att min första skiva är så jättebra. Inte 100% med alla formuleringar och sådär. Men tyckte att allt höll musikaliskt fortfarande och jag är jättestolt över materialet. Så det 10-årsjubileet, det var ju att verkligen markera vad man hittills hade åstadkommit och ge på nytt belysa materialet som man hittills hade gjort och ge den återupprättades kvalitet på något vis ändå. Jag var väldigt stolt och jag var väldigt glad över det. Och sen så blev ju den turnén väldigt lyckad faktiskt. Vi fick ju väldigt bra med medialt utrymme. Man kan ju tycka att det är löket att släppa en samlingsskiva och fira jubileum och sådär. Men jag tyckte att jag gav en upprättelse till mycket material som varit försummat också genom åren. Och sett en milstolpe faktiskt. Jag har hållit på med det här i 10 år och det är inte många artistkarriärer som faktiskt håller så länge.
Nej, verkligen inte.
Eller, det är säkert många artistkarriärer som hade hållit om de hade gjort på samma vis som mig, det som jag berättade. Jag själv klev in och de gånger det inte fanns skivbolag så fick jag starta ett själv, och de gånger det inte fanns några pengar till att köpa marknadsföring så fick jag själv sitta och ringa. Liksom. Och när det inte fanns pengar till att anlita en producent så fick jag själv bygga en studio. Liksom. Och det finns säkert många bra artister som hade kunnat ha en 10-årig karriär om de hade orkat eller om de hade brytt sig eller om de hade haft så många strängar på sin lyra eller haft modet eller varit dumma nog till för att göra det. Så.
Det är kanske en kombination utav allt det där.
Men visst var det en stolthet över att kunna sätta ner foten. 5 skivor, 10 år. Det var,
För sen har du ju ändå, det var ju inte som att det tog slut där precis.
Nej, jag fortsatte turnera något helt kopiöst faktiskt. I främst det akustiska formatet. Det är där jag på något vis... Jag började bli riktigt bra på det formatet. Jag kände att jag hade störst möjlighet till att kommunicera och möta en publik i det formatet. För jag behövde inte... Man klev inte upp på scen med en färdig låtlista, utan man kunde slingra sig igenom konserten lite beroende på publikresponsen. Om det liksom... Om det var en försynt och tyst publik så kanske jag höll repertoaren mer melankolisk och introvert. Om man nådde ut i publiken och skapade en dialog så kanske man körde en mer lite stökare repertoar så där. Till och
jag vet, jag var ju så dig här, här i Stockholm nu. Mm. Det var ju inte så länge sedan, men på The Basis Strand där, Brooklyn Bar.
Just det.
Vilket för övrigt verkar ha varit en av de extremt få gångerna när de har fått stänga insläppet dit.
Ja, just det. Jag hörde att det var fullsatt och att det folk fullt. Folk fick stå och vänta på.
Ja, att det
inte kom in. Med.
Nej.
Så det är jättekul och överraskande också, måste jag säga. Mm. Men så kul att se att det finns en publik.
Ja.
Men motsägelsefullt nog så kan jag kan bli väldigt ängslig av att det kommer mycket folk, för då känner jag att det finns mycket förväntningar i luften och att jag behöver leverera sådär, så jag kan ibland vara bekvämare när jag turnerar små orter där det bara är 10 pers i publiken. Ja.
De flesta brukar säga tvärtom, att det är, när det är många så blir det liksom lite så här, då blir alla ansikten anonyma i massa.
Aha,
på något vis liksom.
Så, det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej, det är mer jag känner av, pejlar av stämningen i luften sådär, att jag kan bli lite nervös när det är mycket folk.
Mm.
Jag är mer bekväm när det är lite. Då kan jag liksom, det är lättare att prata med folk då, när det inte är så många. Då kan man skämta om situationen också. Men det var en ganska lyckad spelning, jag minns den.
Ja.
Det är helt okej.
Nu är vi i alla fall framme i nutid här.
Mm.
Och skivan som när vi spelar in det här så har den fortfarande släppts.
Okay.
Rum 4, avdelning 81.
Ja, just det.
Och det är en titel som kräver sin förklaring på något sätt. Hur kom den här skivan till?
Titeln anspelar på en period där jag låg inlagd på sjukhus helt enkelt, för att jag var i ett så dåligt skick. Och det var mitt under en skrivperiod där jag gjorde den här skivan. Och varför det blev den titeln, jag har tvivlat från och till väldigt mycket, men jag har valt att gå på den titeln för att den förklarar den svärtan som finns i den här skivan, för den är ju ganska, den är genomgående mörk och det är moll rakt igenom. Och det är inte mycket till ljusglimtar, utan det är en väldigt tungsint människa som tvivlar, som ångrar sig och som famlar efter någon mening med tillvaron. Så.
Mm. Den är ju väldigt akustisk och väldigt avskalad, hela den här skivan.
Ja, det är också. Och det är ju präglat av att jag har turnerat i det formatet de sista åren, och det har känts naturligt att även skriva i det formatet och låta det förbli i det formatet också. Jag var inne och fingrade på det lite från och till och lägga till lite saker, men jag kände att det behövs inte det. Det är framförallt orden och uttrycket som ska vara i fokus. Så jag lät det vara bara gitarr och sång, och så fick det bli som det blev. Ja, det är ju något spår som har lite extra grejer. Men i huvudsak så är det 7 av 9 spår som bara är en gitarr och en sång.
Det känns ju, när du berättade så här, som att det har varit en rätt jobbig grej att spela in.
Ja, faktum är att själva inspelningen präglades i huvudsak av en ganska bra självförtroende och framåtanda. Sådär. Jag kom återigen in i det här sjoket av självförtroende och glädje i skapandet och sådär. Men periodvis var det ju väldigt tungt, och framförallt perioden som föregick skivinspelningen, där jag skrev skivan. Jag både skrev mycket och turnerade väldigt mycket, och någonstans så sa det stopp väldigt tvärt, och jag totalkraschade faktiskt här i Stockholm den 27-28 februari 2015. Jag kommer ihåg, jag satte mig på tåget, eller jag satte den första bästa, och jag hade inte kunnat sova den natten, och inga tabletter funkar längre, så satte mig på tåget och där hämtade min mamma mig och körde mig direkt till sjukhuset. Och där bara brakade jag upp totalt och var ner på alla fyra och var storlipa. Så det var ett vrak bara. Men det var en depression i kombination med en fruktansvärd stress över turnéschemat och den pressen att behöva leverera varje kväll och vara utsövd och vara i bra skick, och jag kunde inte hantera det längre. I kombination med någon sorts skenande tablettmissbruk där de slutade fungera till slut, och då fanns jag, hade ingenstans att ta vägen längre för att få bukt med ångesten. Så jag hamnade på sjukhus och vandrade runt där i några veckor i någon sorts vit dräkt. Så här, gjorde ingenting och blev utfodrad på bestämda tider och blev väckt varje morgon 08.00, och 24.00 skulle vara släckt och man skulle ligga i sängen. Så. Ja, det var en zombie-tillvaro där en period, men välbehövligt. Jag behövde ju på något vis bromsa upp och inse mina gränser också.
Känns som en omstart på något vis, kanske. Utav sig själv.
Ja. Det var... Jag fick ju lära mig att säga nej i alla fall, vilket jag har med mig idag. Jag har faktiskt sagt nej till en del intervjuer den här vändan som jag känt mig helt bekväm i. Jag har sagt nej till en del saker vars anslag inte har känts helt rätt eller sådär. Mm. Jag har även sagt nej till vissa spelningar som jag inte vill göra eller när det känns för hektiskt. Så någonting har jag fått med mig. Så. Tyvärr har jag ingen solskenshistoria att dela med mig av att musiken räddade mig och allting i maskrosor och lavendel. Liksom. Men det... Jag är någon annanstans idag i alla fall, och läget är väl bättre men inte bra tyvärr. Mm. Men skivan fick heta så för att den, framförallt musiken och skrivandet, präglades av en stark uppgivenhet och tvivel. Så. Det är svårt att prata om en skiva. Det är mycket lättare att prata om tidigare skivor som det har gått ett par år efter, och man har fått lite perspektiv.
Du är fortfarande inne i det här liksom.
Ja, jag har inte ens uppträtt med de här låtarna live, och jag har inte fått perspektiv på dem än, och jag har inte mött en publik. Jag vet inte hur skivan kommer att ta sig emot, och jag själv inte landat i vad det är för skiva eller var den kommer ifrån riktigt och så.
Vad har du för förhoppningar om att hur den ska tas emot? Bara det att du sitter och berättar om det här, att du har kraschat och hela den här grejen, är ju, då kommer vi tillbaka till det igen. Det finns ju ett mod i den grejen. Så hur tänker du eller vad har du för några tankar om hur det ska tas emot?
Ja, tidigare skivor berättade ju förut att jag alltid påbörjat nästa skiva för att skydda mig. Liksom. Mm. Går det dåligt så är ändå något nytt på gång som ska visa världen. Liksom. Men den här gången har jag inte det. Så jag är mer... Jag måste säga, alltså jag är... Även om jag inte alltid känner det, så vet jag att jag är livrädd inför varje skivsläpp. Jag är väldigt naken i bemärkelsen att jag gör allting själv. Jag gör det i eget namn, och det är ett soloskivor som handlar om mig, och det är ofrånkomligt att jag kan inte koppla bort mig själv från musiken och hur det bemöts i mångt och mycket hur jag känner inför mig själv. Så. Mm. Så visst finns det en jätterädsla för att jag ska bli nedsablad och sågad och det, folk inte ska tycka om det och ha synpunkter på att det var bättre förr eller sådär. Jag blir väldigt illa berörd. Man kan försöka skydda sig på olika sätt och säga att ja, det är bara en enskild person och åsikt och man får en dålig recension, och det är det visserligen, men det är tungt att läsa det. Och man blir ledsen när någon säger något taskigt eller något nedlåtande om ens musik. Vad jag tagit skydd bakom den här gången, jag har ingen ny skiva på gång som jag på något vis kan hålla fokus på, utan jag har väl tagit skydd bakom att ja, finns det inget intresse eller folk tycker det är dåligt, så får jag väl kliva in i en ny fas i livet helt enkelt. Det finns ju ändå outforskade saker. Jag var inne på Försvarsmakten tidigare. Jag kan göra ett nytt försök eller ja, bli bonde eller snickare. Jag har tänkt på en del sådär. Så jag har på något vis tagit skydd bakom det där.
Att det finns alltid utvägar liksom.
Ja, det finns ju annat jag kan göra i livet. Jag kanske behöver att den knuffen, att det ska gå dåligt. För det, jag vet inte hur många gånger till jag kommer orka plocka upp liksom gitarren igen efter en motgång. För det, vi har varit inne på det, vi har gjort en resumé över hela min karriär och det är minst 3-4 tillfällen då 90% skulle lagt ner liksom.
Ja, men det är den känslan man får lite. Ja. Du har ändå rest dig på 9 varje gång.
Ja.
På något sätt.
Och det finns nog ett begränsat antal gånger en artist orkar göra det. Men jag har hela tiden haft, om en fåhövdad, så har det funnits en publik där som har fått en orka vidare. Hade inte varit någon där hade jag inte orkat stångas alltså. Men nu kommer det alltid folk på konserterna. Vart det än nu må vara så finns det alltid någon som man kan se i ögonen att de uppskattar det här och de har kommit hit för att se den här konserten. Vare sig de må vara 21 pers i Sorsele eller 1000 på någon festival någonstans. Så det, ja. Jag har publiken att tacka för att jag fortsätter då.
Ja, det är det finaste på något sätt.
Ja, det måste jag ge. Jag måste fram. Folk brukar ju komma fram och tacka en så mycket för musiken, men den har inte funnits om inte ni hade kommit fram efter spelningen. Så det vill jag framföra till alla de som lyssnar som har kommit på konserterna. Det är stort tack alltså.
De ska komma fram oftare.
Ja, men kom, jag vill snacka med er. Jag vill säga tack.
Ja, det är grymt. Jag har ju lyssnat lite på skivan här. Jag gillar den väldigt mycket.
Tack.
Just att den är så väldigt, väldigt avskalad. Och framförallt har jag fastnat för låten Tjuvläser ditt hjärta och sköljer tankarna i vin. Som jag tycker är en av de absolut bästa texterna du har skrivit.
Oj, vad kul, tack.
Så den säger jag till alla, lyssna på den väldigt, väldigt noga. Tycker jag. Eller överhuvudtaget alla låtarna är... Ja, det känns som att texterna har varit väldigt viktiga. Som vanligt, men även här att de är
kul, tack.
Väldigt, väldigt fina.
Ja, när jag sjunger på begravningar, när alla himlar stänger sig. Så hård.
Ja, det är väldigt, väldigt hårt. Jag kan gilla det när man vågar vara, om vi ska använda ordet, pretentiös. Det finns liksom, många är väldigt rädda för det, och det är väldigt lätt att det går över någon sorts gräns till att bli bara bara pretentiöst på fel sätt.
Okay.
Jag kommer ihåg när vi pratade där om vill ha dig, när jag var och träffade dig i din studio.
Ah, ja, just det.
Så vet jag att jag sa till dig att varje gång jag hör din musik så tänker jag alltid på döden.
Oj, okej.
Och du såg ut som att du blev helt livrädd, vilket jag förstår.
Ja, ja.
Men att den har alltid funnits närvarande där på något vis.
Okej.
Och här gör den det ännu mer. Ja. Någonstans liksom.
Ja, alltså mycket av den här perioden och säkert bitar av texterna, den präglar av ifrågasättandet av livet och pendeln mellan liv och död. Så det är inte helt fel ute så.
Nej, om det nu finns något rätt eller fel.
Ja.
Av något.
Jag var 17 år den sommaren. Mammas grav står vid öppen. Ser livet gå från nu till sen. Jag var 17 år den sommaren.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.